Ja, välkommen till Slaget efter 12 fredag. Jag heter Stefan Winniger och vi ska idag ta en paus från coronadiskussionerna. Jag hoppas att vi kan undvika att säga C-ordet under den här sändningen. Vi ska tala om saker som händer i vår vackra huvudstad Helsingfors. Ska vi göra så att det är jag som är utlänning här först förklarar var det där ligger, så att ni som är hemtama inte nu kommer med så mycket detaljer att lyssnarna utanför inte riktigt vet vad vi pratar om. Det är alltså ett sjukhusområde. Det var väl ett av de första mentalsjukhusen i Finland, byggt på någon gång mitten av 1800-talet, som idag är en synnerligen vacker plats med en vacker parkanläggning. Det ligger in till Sanduds begravningsplats, kyrkogård. Och där har stått så där, sen sjukhusverksamheten lades ner, har det funnits många kulturverksamheter, ideella saker och sådär som är väldigt omtyckta av de som brukar det. Men det behövs pengar för att sanera. Renovera huset behöver få ett tillskott, och hur ska det ske? Därom tvistar nu Helsingfors politikerna. Två av dem är med här i Slaget efter 12. Det är Ted Apter från Samlingspartiet. Välkommen Ted.
Tack så mycket. God dag alla.
Och så har vi med oss Thomas Wallgren från Socialdemokraterna. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Det här, ja, vilken ände ska vi börja alltså? Det här är en fin kulturell verksamhet här. Nu ska det kanske byggas då ett hotell. Hotellet, det här ligger alldeles in till motorvägen där Västerleden börjar, som går via Drömsö mot Esbo, precis där bakom. Så där hotellet skulle månne till och med skydda lite från trafikbuller, men i alla fall, en del av parken skulle gå åt. Själva sjukhusbyggnaden, den skulle renoveras. Den ska inte rivas, men det skulle flytta in en del företag, bland annat har läst mig till i pressen att det skulle kunna vara bokförlaget och Moomin Characters och andra skulle kunna få plats här. Så kulturen lämnar inte helt. Men Thomas Wallgren, om vi börjar med dig. Det här, du tycker inte man ska börja bygga hotell.
Det stämmer. Kanske det är bra för lyssnarna, för oss gemensamt, att vi rekapitulerar vilka värden som Lappviken, att oberoende av sin framtid, vilka värden finns där nu som alla säkert är också är måna om att bevara. Och det är en ganska unik kombination av värden. Alltså dels är det mest konkreta, det arkitekturhistoriska. Den vackra gamla huvudbyggnaden är ritad av Engel och har ett traditionellt historiskt värde därför. Sen finns det naturskyddsvärden som råkar vara mycket ovanliga. Det finns bland annat en fjäril, det finns förekomst av sällsynta växter som kräver, alltså också enligt naturskyddslagen, kräver uppmärksamhet. Men alla miljövänner vill säkert oberoende av lagen bevara de värdena. Sen finns det en obruten tradition sedan mitten av 1800-talet för mentalvård, för förebyggande mental ohälsa, för att hjälpa folk som hade svårt att må bättre. Och sen är det fjärde elementet, det nyaste kanske, men det är att det finns en sån här väldigt stark, Lappviken är idag en plats för kulturarbetare, för konst, för kreativitet, av mycket sånt här gräsrotsideellt slag. Ja, det femte sen är rekreationsvärdena. Det är helt enkelt ett jättefint friluftsområde för stadens invånare. Så alla de här värdena råkar finnas på samma plats, och därför väcker det mycket känslor och mycket debatt. Mm. Det är någonting jag glömmer.
Vad säger du, Ted Apter? Håller du med?
Ja, vi tar det här mer från den där synvinkeln här nu i början. Jag tycker nog att Thomas lyft fram den väsentliga världen. Och det är kanske det som kanske lyssnar och vet, att bakgrunden till hela den här liksom planen som nu finns på bordet, som man måste göra beslut om först i nämnden och vi sen själv eventuellt även i statsfullmäktige, är ju den att vi har fastighetspolitiska linjedrag som är beslutna av alla politiska partier. Och dessa linjedrag går ut på en sån principiell tanke att ifall staden inte själv använder något visst ställe till sin egen service, så kan vi säga bort sådana här, så vi kan koncentrera oss på att bygga till exempel och uppehålla daghem, skolor, så med tanken på Lappvikens sjukhusområde, så tanken är inte minska på något sätt ner på den världen som väl lyfter fram, utan hitta på en sån lösning som behåller dessa värden och till och med gör det bättre för det här området på sikt. Och hela den här planen är gjord på ett sånt sätt att den försöker beakta de här olika värden och uppskatta och uppehålla dem. Att vi kan gå in mer på detaljer, men att kort för de här alla olika som Thomas lyfter fram, Så tanken är ju att man renoverar det där huvudsjukhuset på ett sånt sätt som är planerad av tre byråer som är finska främsta framgångsrika arkitektbyråer på ett sånt sätt så att man liksom uppehåller och uppskattar det där husets värde med tanke på hur den arkitekturbakgrund där är och planerad så att man kan till exempel uppehålla det där gamla sättet hur man har byggt upp den. Och med tanke på naturskyddsvärden så människor har ju varit en sak som man har lyft fram i den här proteströsterna har varit det här med att hur öppen är parken för alla. Och tanken är inte att man ska stänga parken utan att det här nybygget ska ta cirka 5% av det hela parkområdet. Då är liksom 95% av den också kvar för stora, alla som vill komma till turister, Helsingforsbor, människor från resten av Finland. Och då är ju tanken den att man gör det bättre för alla, inte sämre för alla. Och här är kanske något som vi säkert vill diskutera snarare mer om. Och då när man gör de här ändringarna så kommer man skydda de här sällsynta växterna och fjärilarna. Och där till exempel vissa har med vissa stenar som man måste flytta på ett visst sätt att man kan bibehålla där naturekosystemet bra. Och den här mentalvårdsbiten så där Mieli är ju Finlands mentalvård, sån här registrerad förening som har haft sin verksamhet där i lång tid. Så man har sett till att de skulle ha 350 kvadratmeters utrymme också i den här nya planen. Att det kan man fortsätta med i renoverade utrymmen. Och det som man måste lyfta fram från den där huvudbyggnaden är att den är i dåligt skick. Den har blivit i sämre skick hela tiden och man har redan gjort tekniska utredningar om att det finns inomhusproblem. Så det finns inte liksom ett alternativ till det om man inte skulle på något sätt renovera de gamla värdefulla byggnaderna.
Mm. Nu har ni båda gett en helt olika bakgrund till varför vi sitter här och ska prata om det här idag. Alltså. Så Thomas Wallgren,
ja, alltså, jag håller med
värdena. Men huset då, Thomas, hur ska du... Jag har ett hus som är jättefint, jättevackert, men det räcker inte bara med att måla nytt, om man säger så.
Det viktiga här är nu för Ted och mig att vi är nog överens om att stället är värdefullt och att det finns unika värden som vi ska bevara. Det stämmer också som Ted säger att vi har en linjedragning att sälja det som staden inte själv använder. Mm. Och det är det starka argumentet för att sälja i det här fallet. Men det att vi har en sån linjedragning som jag för övrigt motarbetar mycket starkt i förhandlingarna, förlorar mot de starkare krafterna på höga sidan. Men jag har förlorat, jag är med om den här strategin. Men den strategin innebär ju inte att vi måste sälja allt vi äger och har till billigt pris på till skatteparadisföretag. Utan tvärtom så måste vi alltid i varje fall när vi överväger en försäljning se på stadens helhetsintresse. Är det bra stadspolitik att med dessa villkor som nu föreligger sälja just detta objekt. Sen vad gäller bevarandet som är viktigt, alltså det finns byggnaderna är jätteviktiga och vi måste ta hand om den väl och staden som ägare måste se till att byggnaderna tas om hand. Finns det alltså utmärkta alternativ med föredömen på annat håll nära också Maria sjukhus, kabelfabriken, fastighetsbolag där staden är med. Och så förvaltar man gemensamt med olika andra aktörer en helhet som ger god stadspolitik.
Mm. Jag vet, ni är båda politiker här så att ni är vana vid att, så att när ni har ett anförande så tar ni just alla saker samtidigt.
Nej, vi kan
korta ner det här lite så här. Ted Apter, Thomas Wallgren säger att det här slumpas egentligen när man drar kurvorna raka, slumpas iväg till ett företag från ett skatteparadis. Stämmer det? Håller du med?
Jag tänker svara på det där nog rakt, men att det som jag vill lyfta fram är att Thomas, jag uppskattar det väldigt mycket, är det att till exempel med tanke på den här fastighetsprincipen, jag vet att du har varit emot själv av dem, och sen du vet också att politiska partierna har godkänt dem.
Uh-huh.
Och det som statsfullmäktige har också godkänt, statsfullmäktige grupp har som en helhet, utav att de har godkänt det här linjedragen, de har godkänt den här idétävlingen för att utveckla det här området. Och principerna på att hur man ska avgöra att vilka förslag kan vinna en sådan tävling. Och det som jag vill lyfta fram om det här förslaget som nu har vunnit, det fanns två stycken konkurrerande förslag. En hoppar själv bort på grund av att deras finansiering fick problem. Att man där också ser till att det har varit svårt att hitta extern finansiering för att utveckla det här området. Så det blev bara ett stycke kvar som det är kvar. Och där hade man en utvärderingsgrupp som hade med sig till exempel en representant från Museiverket. en professor som har varit 6 år professor för Tekniska högskolans arkitektavdelning. Och dessa två till exempel har varit med om att göra ett enhälligt beslut om att det vinnande förslaget är expertponerad och bemöta dessa principer som partierna hade satt upp för den här idétävlingen. Så det som man måste säga om det här förslaget som har vunnit är att den är expertplanerad, vältänkt och tar i beaktan just det här kulturhistoriska värden på att hur man ska renovera det här huset. Sen med tanke på att den här som, parten som har gjort själva deltagit i tävlingen NREP, så det är största fastighetsinvesteringsbolaget i Norden. De har byggt till exempel i Danmark sån här väldigt fin, modern och håller på med det som bäst hållbar utvecklingsstadsort. Man kommer att bygga 400 stycken hus som byggs på ett sånt sätt att det första projektet i världen som tar i beaktan alla UNs hållbara utvecklingsvisioner. Mm. Och det här liksom beskriver lite att vad är deras ambitionsnivå. Vi talar nu inte om några företag som vill göra det minimi och försöka maximera sin vinst, utan vi talar om en part som har gjort fina saker i Danmark med gamla hus. Och av de här byråerna som man planerar, så en heter Arkbyrå, och de är speciellt de har specialkunskap i att renovera gamla värdefulla hus. Och Museiverket har varit med och godkänt det här förslaget via sin representant. Så vi bara liksom motiverat hur väl planerat det här. De planerade i över 1 år, de här byråerna. De har ganska djupgående gått in i olika saker. Det finns en massa utredningar som inte kommer hinna gå in på nu. Vad gäller NREP, så den ägs nu för tiden till 25% av något som heter Novo Holding. Och Novo Holding ägs till 100% av Novo Nordisk, som är välgörenhetsorganisation och en av världens största. Så det är att man ska på något sätt, det kan hända, jag vet inte exakt hur den här företagsorganisationen de har byggt, men att man skulle bara säga att det är på något sätt en skatteparadisföretag, så det stämmer inte. Och det är ett stort företag i Norden, har gjort väldigt fina byggprojekt runt omkring Norden, och det här skulle vara ett steg nu i Helsingfors som du skulle vilja vara med på och utveckla Helsingfors. Och det som Thomas lyfte också fram, priset, så priset är alltså bara 1 miljon, det stämmer, men det skulle utehålla det att de skulle måste stå för kostnaderna för renoveringen, och det uppskattas till över 20 miljoner för den huvudbyggnaden. SDPs gruppordförande Heinaloma har konstaterat 2009, så lyfte Helsingfors stad och gjorde en egen utvärdering, att då skulle det kosta, om vi skulle vilja ta det här för socialsektorn, det här området, och då konstaterar man att det skulle kosta 44 miljoner att renovera det. Så vi talar om stora summor vad det kostar att renovera, och de skulle stå för det. Och sen skulle det vara en hyra för området för 70 år, och ifall de inte använder en option, så då skulle du betala hyra i sammanlagt 788 000 euro per år, vilket skulle bli allt sammanlagt 55 miljoner euro. Så man kan inte påstå att det här är ett billigt projekt.
Det är alltså det här, om man säger så, att Thomas Wallgren, det låter ju som det här har man ju verkligen försökt göra så gott man kan. Jag menar, jag vet den här siffran, att den som står på kontraktet, det har vållat huvudbry hos många här i Helsingfors, just det här att det kostar ju som en 4-rums lägenhet någonstans här inne i stan, kostar ju ungefär så, hur kan ett helt område då, men det är ju en, jag menar, ibland dyker det upp på den internationella marknaden. Du kan köpa ett slott i Frankrike för 1 euro. Och det är ju jätteroligt, men det kostar 100 miljoner sedan att sätta i skick. Så att jag menar, det är ju det där vad som står på pappret, det är ju en sak. Men här, så om jag nu lyssnar på ett adapter, så verkar man ju här, och om man nu ska göra något så har man gjort allt man kan. Men
det kanske, alltså låt mig säga först att sossarna i Helsingfors, Evelina Heinaloma och jag, och vi alla är överens om att vi ska få kasta NREPs anbud. Så vi tror också att vi kommer att vinna den här fighten, och det är inte vi som vinner, det är staden som vinner, och det är den folkrörelse som kämpar för Lappvikens kontinuitet på nuvarande grund som i så fall vinner. Den stora skillnaden mellan NREPS, som det heter, det här fastighetsbolaget som nu har bjudit på Lappviken, den stora skillnaden mellan deras förslag och det andra förslaget är verksamhetens kvalitet. Vi har, om NREP vinner, om detta skatteparadisbolag vinner, så tar de in en kommersiell verksamhet som nog kommer att ha charm, men den kommer att vara tillgänglig i första hand för dem som har pengar. Vi får hotellgäster från hela världen, vi får turism, vi får människor som gärna kan sitta och dricka en bekväm latte på ett fint café för 5 euro. Jag hör till dem som också trivs på sådana områden. Men det finns mycket människor som är, har svårigheter i livet, ekonomiska, så att de inte kan sitta på sådana kaféer, men också sociala, känner sig främmande för dessa ställen. Ungdomar, äldre, människor i alla åldrar med olika utmaningar. Nu är Lappviken ett ställe där samhällets olycksbarn känner sig välkomna och hemma och gör saker, deltar i frivillig arbete, sköter en trädgård, får delta i grupper som befrämjar mental hälsa. Allt detta kommer att få stryka med om en rep tar över. En reps ambitionsnivå är 13% vinst på insatt kapital. Det är kärnverksamheten. Det är inte att ta hand om natur och människor.
Tidapter, vad säger du?
Man måste utkälla det som Thomas lyfter fram som en tävlande, konkurrerande förslag. Så den har ingen plan, ingen realistisk plan för finansiering på att hur man ska renovera det här sjukhusområdet. Och att det som man liksom talar som en tävlande plan, så det finns ingen realistisk plan på vad som ska bli kvar där. Och det som ändå föreslår i sin plan, så det är ganska mycket mer än bara det här ena hotellet. Där ska finnas nybyggt boende för serviceboende. Där ska finnas ett museum för nordisk konstverksamhet, speciellt med betoning på Tove Janssons verk och Mumintrollens verksamhet och sånt här. Där ska finnas ett café som ska vara öppet för alla. Där ska vara ett vandrarhem som ska komma dit till den nya sjukhusbyggnaden som ska vara öppet för alla. Man ska kunna ha turister från runt omkring världen, 16-18-åringar som ska kunna komma dit och bo och se hur fina det där utrymmet är. När man nu lägger det, att det finns en del för, liksom, föreningar som har verksamhet, men det är ändå ett ganska liten mängd Helsingforsbo som aktivt går dit. Personligen gör jag det. Jag bor ganska nära i trakten och jag ofta springer dit eller går runt på en promenad genom trakten. Jag uppskattar den väldigt mycket och jag granskar själv den ändrapsplanen. Jag tycker att den är väldigt fin. Den skulle till exempel möjliggöra det att man skulle ha en offentlig bastu där för alla. För förfogande för alla. Där ska finnas utrymmen som företag eller föreningar ska kunna uthyra mer än vad det finns nu. Och deras sjukhusbyggnaden ska vara mer öppet för allmänheten än vad det är nu. Att jag förstår den här tanken med att de föreningar som har verksamhet där skulle gärna vilja bibehålla den på samma sätt som det är nu. Men det där huset är ett sånt skick att det kan inte liksom tillåta sig något mer på grund av det där inomhusproblemen. Och då måste man göra något åt saken. Och när staden inte har ett intresse på sikt, åtminstone på nära sikt, att ha egen verksamhet där. Så då har vi det där linjedragen som leder till det att vi måste hitta någon som tar över det. Och hittills så finns det bara ett realistiskt plan på hur man ska kunna finansiellt sett fixa det. Så att de här olika värdena som vi talade med Thomas om här i början ska kunna alla bemötas så bra som möjligt.
Du har inte kanske läst på sista tiden. Alltså, det är två saker där jag bedömer olika. Det ena är det att huruvida Enreps plan är realistisk.
Det här hotellbygget alltså.
Alltså Enrep har en idé om att bygga hotell och kontor och serviceboende sammanlagt minst 16 000 kvadratmeter. Och sen börjar hyra ut ett företag och andra diverse verksamheter. Detta gör Enrep för att förtjäna pengar som slussas till Luxemburg. Det är den här planen. Det som är viktigt att förstå med Enreps plan är det att den inte alltid säger om Tove Janssen museum, alltid säger om bastu och sådant, är inte förpliktande. Det finns ingenting som tvingar Enrep att förverkliga de här goda avsikterna som de nu stoltserar med om staden säljer åt dem. Så det är enligt min mening tomma ord utan täckning i verkligheten. Staden kan inte kontrollera vad som händer i Lappviken om vi säljer åt Enrep, utan då är det slut på vårt inflytande. Om vi håller, så är det också viktigt att säga att Lappvikens aktivister har fenomenal kompetens. De har alltså Finlands bästa arkitektbyrå för renovering av äldre hus. De har Livadi, arkitektbyrån som är prisbelönt av Arkitektförbundet i Finland för att de är bäst i Finland på att ta hand om gamla värdeobjekt. De har gjort planen för Lappvikens frivilliga och de har ställt upp frivilligt för det här. Så vi har pengar mot frivillig idealism och vi har två olika slags verksamheter, den som går med pengarna före och den som går med idén före. Så mitt val är klart, sossarnas val är klart och jag hoppas det att du byter sida.
Men det, Thomas Wallgren, får jag bara sticka in här då. Alltså, det här, du talade alltså det här förslaget som drogs tillbaka.
Ja, det, här,
det här
alltså,
är det här motförslaget som inte längre finns, det så finns så alltså, med i tävlingen.
Ja, det finns inte med i tävlingen. Det är också viktigt att jag ska inte gå in på de trettande byråkratiska detaljerna. En repsförslag uppfyller inte alls tävlingskriterierna, det är en lögn. Men det förslag som då föll ut för att YZÄTIÖ i sista minuten drog sig tillbaka, det finns i verkligheten kvar. Renoveringsbudgeten för det förslaget är 17 miljoner. Mm. Där är 14, någonting för huvudbyggnaden och 3 miljoner för de andra. 3 miljoner bara för Venedigbyggnaden. Detaljer, men de är viktiga. Det finns alltså ett förslag med en renoveringsbudget på under 20
finansiering
miljoner.
Finns det också.
Och finansiering, där alltså har jag gjort en budgetmotion i staden, att staden går med, som vi ofta gör. Kabelfabriken, Maria sjukhus. I Maria sjukhus är det stöd i startupföretag. I Lappviken ska staden gå med, investera, inte slösa pengar. Investera i ett fastighetsbolag som vi antingen helt äger själva eller äger tillsammans med andra intressenter. Och sen då kan staden, när den investerar genom hyra, få tillbaka sina pengar och samtidigt ha koll på vilken verksamhetsutveckling vi har på området.
Tack. Alltså det är vissa saker som vi är nog om en olika åsikt, jag tänker med Thomas, och det är helt grej. Men staden har en möjlighet då i sådana processer, till exempel den här idétävlingen, om man gör beslut om att en repsförslag får gå framåt, göra något som kallas för rasitte oikeus på finska, jag kommer inte nu på vad det heter på svenska, men alltså det är en juridisk del av ett avtal vad man sen ser till att vissa saker som vi vill att kommer att ske kommer att göras. Och det är en del av den helhetsavtalet. Man kan inte säga så att en rep gör helt vad de vill efter det att de vinner förslaget, utan det är sen förstbundet till förslaget, och man kan med olika juridiska processer se till att de bemöter det som de har lovat att de ska göra. Det är helt klart. Sen vad som angår det här med att de skulle inte fylla tävlingskriterierna, så det är precis det var den här utvärderingsgruppen gick igenom, att fyllde de här tävlingskriterierna inte. Och de var enhälliga om att de bemötte dessa tävlingskriterier, och Museiverkets representant var även med där och gjorde det beslutet. Och där var också den här professorn för arkitektavdelningen tidigare för Tekniska handelsskolan som också var med och tyckte att hej, de här möter tävlingskriterierna. Så det borde inte vara oklart om vad den här utvärderingsgruppen tyckte om saken. Sen kan man politiskt sett tycka om saken helt hur man vill, men att de som har liksom utvärderat det som experter har tyckt att det här bemöter kriterierna. Vad gäller den här finansieringen för det här förslaget som föll bort, så det har inte kommit fram något annat än att man sen försöker visa det att Helsingfors stad skulle betala för det. Liksom, förstås kan ju staden betala för vad som helst, när som helst, men om man tittar på närsikt nu och hur det ser ut för ekonomin, både nationellt, globalt och för Helsingfors, så finns det inte helt enkelt pengar för det att vi börjar gå in på sånt som är emot de här linjedragen som partierna har själv godkänt. Om att vi ska inte gå med i sånt och vi inte har en egen intresse eller service. Och i det här fallet när det finns en plan på att hur man ska kunna bra gå och kunna gå vidare med externfinansiering, hur man ska komma med den. Och det har också en betydande andel för det att hur blir eventuella flerare på Helsingfors stad. Vi ordnar en idétävling. De har planerat över ett år. De har bemött tävlingskriterierna, så de måste få nog gå vidare med sitt förslag också. Och vi kan inte hålla på med att ändra på förslagen på politiska grunder efter att helt objektivt sett så har de mött kriterierna. Och jag förstår det, att det finns sådana som tycker att det är synd att vissa som är där på området skulle inte få kunna fortsätta. Men sen är det också det att det finns ingen annan realistisk plan på vad man skulle ha en extern finansiering för att gå och renovera det här huset.
Staden alltså har ekonomiskt två möjligheter. Det ena är att gå med i ett fastighetsbolag och ta in de pengar som krävs för renovering och annat genom hyror. Så det är inte fråga om att ge bort pengar, vilket vi också kan göra, men det har inga föreslag i. Det är så värdefull verksamhet att jag tycker att det tredje alternativet gärna kunde hållas framme, men ingen föreslår det nu, utan nu är det ena förslaget att staden investerar och får tillbaka sina pengar genom hyror. Och det andra förslaget som också intresserar mig, och kanske det också till det, är att vi gör som en rep föreslår mot idétävlingens regler och bygger 16 000 kvadratmeter, eller säljer byggrätt för 16 000 kvadratmeter. Den byggrätten är värdefull. Min på de offentliga fakta byggda beräkningar att den ger 20-40 miljoner på den fria marknaden. Och då kan vi göra så att vi låter en rep på alla delta i en offentlig anbudstävling om dessa 16 000 kvadratmeter. Sen tar vi de pengarna och säger tack och adjö till en rep på andra och utvecklar det som är kvar av Lappviken, som ändå är en stor del kvar, utvecklar med, så att vi då kan renovera Lappviken med de här pengarna. Så det finns två jättebra alternativ.
Men det där sista alternativet som nämnde du, och nu är jag amatör här, men det är alltså något som, det är inte liksom på bordet egentligen.
Nej, det har varit, det är i politisk korridorsnack, men när man ställer frågan, kan staden ekonomiskt, är det ansvarsfullt av staden att inte nu sälja till en rep? Och då är argumentet det att det är ansvarslöst att sälja till reapris till en rep. Om vi vill sälja 16 000 kvadratmeter byggnadsrätt så borde staden ta ut maxpris för den försäljningen. Jag är inte därmed för försäljning, men det, om det är så vi vill göra, eller så vi vill finansiera, så är det bättre att sälja på öppna marknaden än att sälja till det här roffarna som nu har gjort ett skamligt anbud. Men bättre, mycket bättre är att staden är med ett fastighetsbolag och tar in pengarna via hyror i framtiden.
Tedapter, blir du övertygad här av Thomas Wallgrens förslag?
Nej, alltså, jag tycker att Thomas börjar luta sig lite mot min sida här nu. Liksom, det kommer fram förslag vad man tycker att det är egentligen ganska bra, det här förslaget som NREP har gjort. Och det är bra. Det som jag vill lyfta fram kanske är att jag vet inte exakt det där kvadratmeter på hur mycket de har planerat att bygga. Men det som
minst 16 000 kvadratmeter.
Det är som om, okej, vi tar det som en siffra fast nu. Som att, okay,
det står i deras förslag, står det så alltså.
Yes, så 1 miljon har det liksom som köpspris och det har gått med på att renovera det här sjukhusområdet och det kostar över, det har uppskattats i flera olika ställen, över 20 miljoner.
Nej, under 20 miljoner.
Över 20, där har vi en skillnad på åsikt. Ja, det är över 20, jag vill inte tacka dit under 20, men vi säger att det är 20-ish. Så okay. Det är 20-ish plus 1 miljon. Och den där optionen de har i det här förslaget är att de ska kunna köpa den här tomten för 7,5. Så då är det ganska nära 30 miljoner som de ska hamna och betala. Då kan man inte säga att de skulle få det för reapris och betala någon helt enstaka miljoner, utan de måste betala ganska stora summor för att få i det här förslaget den här rätten att bygga det här 16 000 kvadrat. Och det är liksom en grej för sig. Och det som Thomas lyfte fram, här kom nya förslag också på hur man skulle eventuellt kunna bygga den här finansieringen. Så det är bra tänkande, men det som man måste också tänka på att vi har den här idétävlingen och tanken är att vi kan göra andra idétävlingar för andra ställen i Helsingfors när vi utvecklar staden och får investerare och komma med. Så vi nu gör något helt liksom konstigt efter att någon har vunnit en proffsig idétävling med ett proffsigt förslag, så det är liksom, det är inte bra för staden. Vi kan inte hålla på liksom med politiska beslut och hoppa in vid det här skedet när någon har en vunnit en idétävling. Och det är liksom, om det här förslaget skulle komma fram vid ett tidigare skede, så då skulle andra personer och kollektiv grupperingar kunna gjort sina förslag på att hej, så här ska vi göra. Men nu har vi haft ett förslag redan som politiska grupperna gick med om att det här är principerna för det, och vi har en som kom igenom, vann hela jutton, och nu måste vi gå vidare med det.
Vi säger ofta nej till idétävlingar. Vi gjorde det i Guggenheim-fallet, det är det mest berömda, men det är vanligt att vi säger nej till vinnare i idétävlingar. Nu finns det ingen vinnare, för ändring uppfyller inte idétävlingens kriterier. Men jag är glad att det här, att Lappviken kommer att vinna och att NREF kommer att förlora. Det blir mycket bra för staden. Och för jag tycker alltså att Lappviken har en fantastisk historia och en fin framtid på basen av den verksamhet som där nu sker. Och då kan vi också bevara naturvärden, vilka vi missar om NREF får bygga som de planerar. Så jag är optimist i det här fallet, Ted. Du kommer att säga att det blir fint i slut.
Men Thomas Wallgren, det betyder alltså att du vill att staden använder pengar för att renovera det här?
Nej, utan jag vill att staden är med ett fastighetsbolag. Ja. Det har jag föreslagit i en budgetmotion. Och att staden investerar i en verksamhet som är mycket, mycket värdefull och får tillbaka sina pengar.
Och det betyder att staden använder pengar till det istället för andra saker?
Nej, att staden använder inte pengar. Staden investerar, vilket vi ofta gör. Vi bygger diverse vägar, vi bygger bibliotek och simhallar och annat för att staden ska fungera bättre, så att vi ska kunna få den verksamhet som staden är värd att få. Det är helt normalt, det finns ingen, och det är inte fråga om någon sponsrad aktivitet, utan sen tar vi tillbaka i hyra det som vi har investerat, så gör vi ofta.
Men det är inte bort från någon äldrevård eller dagvård?
Om det skulle vara bort från äldrevård och dagvård, så tror jag inte att Socialdemokraterna i Helsingfors skulle vara mot försäljning till NREP.
till Dapper.
Det är ju precis det som det är. Och det är också en grej som man måste ta fram med, att om man går igenom med någon sån här plan, man först kör ner den här planen på idéplanen och sen är nu börjar slänga in för staden emot det fastighetspolitiska linjedrag som är godkänt. Så det som händer också ifall staden är med i ett sånt här bolag är att interna hyrorna stiger. För det måste vi följa med samma principer som vi gör för dagliga bolag. Om vi renoverar en bolag som har innanlyftsproblem för tillfället är det sättet att interna hyrorna stiger. Och då är sådana fastigheter som är kvar där nu på Lakviken. Deras hyror kommer att stiga. De kan inte liksom vänta sig att de får det gratis. Och då liksom man ger en fel bild, fel hopp om man säger att det kommer att vara fortsätta på samma sätt som nu. Men det skulle utresätta att det var liksom någorlunda samma som ändrar, bara att staden själv måste ta egna fyrki i det.
Vi ska inte glömma att det står i ekonomiska värde som det mentala arbetet för mental hälsa här som görs på Lappviken. Där sparar staden många miljoner varje år.
Det var några störningar här på linjen här när Ted Apter talade här. Alltså Ted Apter sa att den här, de här verksamheterna som finns idag, de kan inte räkna med att samma förmånliga så här, lokalkostnader som man har idag, en orenoverad fastighet. Det hördes lite dåligt här, så jag ville bara förtydliga det här. Jaha, vad händer nu? Det här är bordlagt nu, i väntan på vad?
Jag väntar på att David samlar sig i folkrörelsen, pressar på och övertygar beslutsfattaren om att inte sälja till Enrep. Sen blir det beslut i nämnden på tisdag och sen blir det antagligen en långdans ännu ett halvt år framåt.
Tedapter, vad säger du? Vad händer nu?
Bästa fall så godkänner jag nämnden det här förslaget. Då kan man gå och börja renovera snabbare än vad som annars har hänt. Om inte förslaget godkänns så då kommer det att bli kvar på sitt och liksom stå på ställe. Och då kommer man inte börja några renoveringsprocesser. Då kommer det här gå säkert över nästa kommunalval för att man kommer komma tillbaka till
det här. Kommer inte att börja renovera på många år.
I så fall, om man måste vänta över kommunalvalet så då börjar det liksom att var en grej som ingen rör på en lång tid och sen måste man börja planera om igen och då måste man börja söka in finansiering på nytt och då liksom, det finns inte ens en process på att hur man går framåt ifall förslaget inte går nu igenom och ifall det förkastas så det finns ännu också den möjligheten också att sen konstaterar man bara en åtgärd när det ser ekonomiskt ännu sämre ut för staden än vad det nu ser ut med tanke på allt som pågår just nu i världen så kan man konstatera att man har ett fyrk för det här och sen kan det ändå att ändå bara börja med det här senare. Och då kommer det här husen att vara mycket vad den gör.
Det här, det är ju kommunalval nästa år här. Det känns långa vägnar att fjärilarna och sinnesfriden i parken och stadens ekonomi kommer vara slagträn här i Helsingforspolitiken. Det kanske inte är över på tisdag helt ännu. Vi får se, den som ler får se. Tack så mycket Ted Apter från Samlingspartiet. Tack så mycket Thomas Wallgren för att ni kom hit i slaget och debatterade den här sjukhusrenoveringen av Lapphuset. Lappvikens sjukhus heter det.
Tack, tack Stefan. Tack.
Stefan Winniger heter jag. Vi hörs igen i slaget efter 12. Hej då.